I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, det var en variant i det. Och då kommer Bjärsmyr och gör mål! Och Bjärsmyr gör mål i rätt bur! Vilken revansch för Bjärsmyr! Som gjorde självmål i känsligt läge senast. Nu klämmer han till en boll i nättaket!
Det där var Mattias Bjärsmyrs senaste fullträff i Allsvenskan. Från våren 2017. Ett par månader senare lämnade lagkaptenen ett ekonomiskt pressat IFK Göteborg för Sivasspor. Och sedan dess har han spelat sin fotboll i den turkiska ligan. Den senaste säsongen har han representerat Gençlerbirliği. Men frågan är om det blir mer fotboll i Turkiet för Bjärsmyr. Ligaspelet är uppskjutet på obestämd tid med tanke på coronaviruset. Och han har ett kontrakt som går ut den sista maj. Och just nu är han kvar i Ankara och spelarna är beordrade i karantän på egen hand.
Det känns ju jätteskumt på något sätt. Det känns märkligt. Så, och vi pratar om det som spelare i laget. Och visst, vissa kanske skämtar om det och så. Men man har ju en viss rädsla för det också. Framförallt att sprida det vidare.
Nu är den allsvenska starten skjuten på framtiden. Men sen tidigare har hans gamla klubb IFK Göteborg varit på jakt efter en mittback under hela transferfönstret. Men Bjärsmyr berättar att han inte hört något från klubben, trots att han sitter på ett utgående kontrakt.
Det kan man tycka är lite konstigt, men inte för den delen att de måste vilja ha hem mig eller någonting. Det är inte så jag menar, utan jag menar med kanske att det är bra att hålla kontakt med spelare som har varit i, ja, dels Blåvitt länge och varit utomlands och sådär. Utan det behöver inte vara för att man ska måste vilja ha hem en spelare. Det kan vara allmän kontakt bara.
Och vi pratar naturligtvis en hel del om Bjärsmyrs tid i Blåvitt. Där han fick vara med om både toppar som SM-guldet 2007 och dalar som på slutet när det var mest negativa rubriker och kris när ekonomin inte speglade klubbens sportsliga ambitioner.
Det vi spelare ville var väl att de skulle egentligen lägga upp en plan liksom, för att man kan inte bara hålla på och försöka och försöka och försöka och sen ändå inte ha in spelare för det liksom. Så det var väl det vi spelare sökte egentligen, en plan framöver. Det var väl det Blåvitt saknade, tyckte jag.
Utöver detta pratar vi om livet i Turkiet, om hur väl den turkiska ligan står sig, om de ständiga ryktena kring en eventuell reunion av guldgänget från 2007 och om hans tid som lagkapten för U21-landslaget som så när gjorde succé i hemma-EM 2009 och varför han inte lyckades ta steget upp i A-landslaget. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta.
Ålder?
34.
Bor?
Ankara.
Familj?
Ja, tre barn och fru.
Utbildning?
Gymnasieutbildning.
Lön?
Ja, för tillfället.
Vad kör du?
Här i Turkiet kör jag en Opel.
Vad läser du?
Nej, inte jättemycket. Mest på nyhetssida.
Vad tittar du på?
Lite olika serier och när jag själv spelar PlayStation.
Vad lyssnar du på?
Jag är väl en allyssnare skulle jag säga.
Vad spelar du på?
PlayStation.
Vilka är favoritspelen?
NHL.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Oj, Cristiano Ronaldo skulle jag nog säga.
Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag?
Manchester United, det är väl för att när de mötte blåvitt i Champions League för många, många år sedan, när pappa kom hem med souvenirer därifrån.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Får nog tänka lite kanske, men... Men U21-EM på hemmaplan var ju en upplevelse. Sen kan man ju plocka ut enstaka matcher också så i sin karriär. Men jag skulle säga som helhet då U21-EM.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter någon match?
Alessandro Nesta.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag vet inte om detta är en regel, men det här med VAR tror jag man kan skippa eller... Eller kanske inte skippa, men i alla fall göra i ordning det ordentligt.
Vilken är din favoritfilm?
Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen sån speciell. Så jag har ingen bra svar på den.
Vilka tillfällen ljuger du?
Jag vet inte. Ljuger kanske, men jag kanske håller saker för mig själv. Och inte säger allting i typ intervjuer och så.
Ja, det är ju synd.
Jo, men nu är ändå ärlig.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
Matte, men den har jag tappat nu.
Vilket köp ångrar du?
Ett bilköp jag gjorde för några år sedan där man gick mycket back när man sen såg lada.
Vad var det för bil?
Det var en Range Rover.
När var du riktigt lycklig senast?
När min son kom till världen för 2 veckor sedan.
Grattis till det.
Tack.
Nu har även Turkiet beslutat att pausa ligorna i landets 3 största sporter. Jimmy Durmaz och Isabel Haak är några av svenskarna som drabbas. Det är fotboll, basket och volleyboll som skjuts upp på obestämd tid. Viljan att skjuta upp matcherna har senaste tiden ökat från både spelar- och ledarhåll.
Den turkiska ligan höll igång längre än de flesta andra. Men till slut fick även den stänga ner. Mattias Bjärsmyr var en av dem som ifrågasatte att ligan fick fortgå. Alla andra länder drog i nödbromsen på ligaspelet på grund av coronautbrottet. Men nu är alltså ligan uppskjuten på obestämd framtid. Och 2 dagar efter den här intervjun fick jag ett sms från Mattias Bjärsmyr där han berättade att spelarna fått beskedet att de är satta i 2 veckors karantän och att alla träningar är inställda. Osäkerheten kring de kommande månaderna är stor och den blir inte mindre av att hans och många andra spelares kontrakt går ut redan den 31 maj.
Ja, när vi talas vid så är det ju via internet så att säga, via någon internetuppkoppling. Och du är ju i Turkiet. Senaste nytt är ju att ni dock slutat spela. Ni har ju annars spelat i det längsta. Hur har det varit?
Alltså egentligen så har ju det här kommit ganska snabbt egentligen till Turkiet. Förra veckan fick vi ju reda på... inför förra helgen att matchen kommer spelas utan publik. Och sen då så har det varit lite möten under denna veckan. Och så igår kom då beslutet att det ska ställas in. Sen har vi inte fått någon tidsplan eller någonting hur länge. Så det har ju varit rörigt och det har ju varit svårt liksom att komma till träningen och skilja på saker så att säga.
Vad har du framfört några åsikter till klubben att jag vill inte gärna spela?
Alltså, de har väl egentligen inte frågat så, men jag är väl en av dem som i alla fall har pratat om det och pratade ganska tidigt om det. Liksom att när man såg att andra ligor ställde in också, då blir det generellt att man som kanske fotbollsspelare då tycker att ja, men varför gör vi inte så här och sådär liksom. Men det är inte så, jag har inte gått till någon officiell person direkt i klubben och sagt det.
Vad säger de andra spelarna när ni snackar om det?
De tycker väl ungefär samma sak. Det är ju det som är svårast är ju liksom att skilja på det när du ska komma till träning och så är hela landet nästan i karantän liksom. Då är det så här, det känns ju jätteskumt på något sätt. Det känns märkligt. Så, och vi pratar om det som spelare i laget och vissa kanske skämtar om det och så, men man har ju en viss rädsla för det också, framförallt att sprida det vidare.
Ja, vilken rädsla känner du?
Jag känner väl mer den rädslan att man kanske skulle bära på det och kanske inte ens vet om det. Och sen träffa jag till exempel en lagkompis som har sin mamma, pappa och kanske farmor och farfar eller vad den är här. Och att de blir smittade sen då liksom. Det är ju det man inte vill ha på sitt samvete, eller på så här.
Har ni spelat matcher med Genshobugli utan publik?
Ja, förra omgången.
Hur var det?
Nej, det var ju en konstig känsla liksom. Det är ju en hel del folk kring fotbollen ändå. Det är ju poliser, sjukhuspersonal, journalister, bollkallar och så två klubbar då med massa olika folk. Så det är ändå folk på matchen, men det är ju en tystnad liksom som är värre än en träningsmatch liksom.
Märker man att det påverkar spelarna och spelet?
Ja, det gör det, och det är ju en fokusfråga också liksom, att du får ju många matcher kan man ju få lite gratis typ tändvätska och fokus i och med att det är mycket folk och sådär, och det någonstans får du inte då, och sen ska du ändå någonstans prestera i detta, och det är det som är det absolut svåraste.
John Obi Mikkel, gamla Chelsea-spelaren, han köpte ut sig för sin kontrakt för att slippa spela. Är det något det har pratats om?
Nej, egentligen inte här i alla fall, utan här har det varit. Nu har vi fått vänta och vi väntar fortfarande på besked. Igår ställdes träningen in och idag ställdes träningen in. Så nu väntar vi bara på besked, och någonstans efter sådana besked så får man ta och fundera liksom. Men det är ingenting så här som har varit generellt, utan det var ju han själv som gjorde detta, att han drog egentligen bara.
Du har ju din familj i Sverige, de har ju varit där hela tiden när du har varit här nere. Är det en trygghet?
Ja, trygghet att de är i Sverige, ja. Trygghet att jag är här, nej.
Nej.
Det är väl det som är det jobbiga. Nu har jag Nordfeldt här också som svensk också.
Landslagsmålvakten Kristoffer Nordfeldt.
Ja, precis. Och han och sin familj hemma i Sverige också. Och vi försöker väl hjälpa varandra liksom. Och vi pratar ju mycket och om situationen och hur man ska kunna lösa det när vi väl då kanske får ett beslut här någon gång.
Ja, för är planen att försöka ta sig hem till Sverige då?
Ja, det beror precis på vad heter det, förbundet säger och vad klubben säger, och sen därefter får man ju försöka ta ett beslut och vad som är bäst. Men det är klart att båda av oss vill ju bara hem egentligen.
Ja, för det är den känslan att du vill komma hem till familjen.
Ja, och det är väl en ganska naturlig känsla i sig i dessa tider. Jag tror de flesta känner så, vad man än sysslar med och håller på med, vill man vara med familjen i sådana här svåra tider.
Ja, och extra speciellt för dig som du nämnde i Fakta utan, så blev du ju pappa till sonen Zack, om jag inte är felinformerad, för 2 veckor sedan.
Ja, det stämmer. Och jag var ju hemma på förlossningen och fick vara hemma några dagar extra där i början. Så det var jag ju tacksam för, men så kom ju detta liksom som ett brev på posten, höll jag på att säga. Så det är klart att det är tufft, men det finns folk som tyvärr har det värre, så...
Hur många matcher är det kvar? Det är ungefär 8 matcher kvar.
Ja, så här är det inte så. Här spelar man ju varje helg egentligen. Och liksom skulle de få för sig att och skjuta fram ligan, så finns det ju tid liksom. Du kan ju någonstans spela helg vardag liksom.
Precis, och jag menar, i och med att man flyttade på EM så finns det ju en möjlighet också att liksom spela klart. Vad kommunicerar klubben och kring corona och hur man ska agera?
Vi har inte fått så mycket restriktioner egentligen, så mer än att nu de här två dagarna har det varit inställda träning att vi ska vara hemma. Likt hela Turkiet egentligen. Så det har inte varit någon speciell. Så sen undvika stora samlingar, folksamlingar. Sen är det inte så mycket folksamlingar faktiskt. Det är, tittar ut, det är rätt dött ut på gatorna.
Ja, du bor ju i Ankara i Turkiets huvudstad. Om du jämför med hur det var innan corona, vilken skillnad är det då?
Alltså jag kan gå bara 4-5 dagar tillbaka, så är det ju väldigt stor skillnad. Det är ju en stad som hela tiden är i rulljans. Med bilar, trafik, allting, folk som är ute och rör sig, får inte att det är knappt några bilar alls.
Hur läser du matinköp och liknande?
Jag är väl som alla andra, går och handlar istället för att laga mat.
Nej, men det är liksom inget, allt är öppet så, trots att folk är i karantän eller liksom att man...
De har stängt lite tidigare på kvällarna bara. Skulle gå och handla igår kväll, jag och Kristoffer, och så var det stängt, så då skulle vi ju käka på en restaurang, och då hittade vi typ en här i området där det finns ungefär 200 restauranger som var öppen. Så det börjar, jag tror att här är det fortfarande ganska nytt.
Fast då lagar du inte mat, utan du förlitar dig till den lokala krogen. Den enda som var öppen helt enkelt.
Jag fick göra det igår i alla fall.
Framåt så blir det mer egen matlagning.
Jag vet inte. Vi får se lite vad det blir för beslut här också, vad som händer.
Vet du när ni ska få ett beslut?
De som har möte, nu är klockan 2 timmar fram här jämfört med Sverige. Så de som har haft möte eller har möte för någon timme sen, så det där börjar. Och det var samma visa igår, och då fick vi inte beslut förrän sent på kvällen egentligen. Så jag gissar att ikväll någon gång kommer vi få något beslut.
Är det extra speciellt för dig, för du sitter ju på ett ettårskontrakt och rätt kort kvar på kontraktet?
Ja, det är det väl. Och sen är det ju så, många kontrakt här i Turkiet slutar redan 31 maj. Så jag vet inte hur det blir, om de har tänkt att flytta den ligan in i juni. Hur det kommer bli då, jag vet faktiskt inte.
Hur är det med ditt kontrakt? Är det slut 31 maj?
31 maj, ja.
Ja, okej. Det är ju rätt speciellt med tanke på att...
Och så är det i Turkiet. Så var det med mitt kontrakt i Sivas också. Det slutade 31 maj.
Om man tar del av vad som händer både i Sverige och även runt om i Europa. Många klubbar som har det tufft ekonomiskt när de inte kan spela. Nu har det varit väldigt kort i Turkiet. Men funkar lön och allt sånt? Kommer det som det ska?
Ja, hyfsat. Ska jag väl säga, i denna klubben och i min förra klubb Sivaspor funkar det också. Det kan vara någon månad försenat, men annars har det varit bra liksom.
Finns det som en parameter att man ändå vill stanna kvar så att säga? Att om man vägrar att dra hem för att det hade varit skönt kontra att stanna kvar och få det sista?
Ja, det kan det väl vara. Det är ju klart, det är ju ändå en del pengar så sett, så... Men någonstans så är inte det viktigaste i det här läget, tycker inte jag. Men samtidigt så är det så, du skriver på ett avtal som du har liksom... Du måste stå upp för ditt avtal lite grann. Det är ju samma som vi tycker att de ska betala lönerna i tid. Då måste ju du som spelar också stå upp för ditt avtal lite grann.
Ja, hur är... För det har man ju alltid hört om, både om Turkiet, kanske även Grekland, att det inte alltid... flyter på med lönebetalningar och att man kanske inte alltid respekterar det.
Ja, nej, precis. Men det är också så, är lönen sen, då säger ju vi spelare det också liksom, och inom situationstecken gnäller på det då liksom. Så då någonstans ska man ju också kunna stå upp för sin del av avtalet också. Man kan inte bara liksom gnälla och sen inte stå upp för det du själv har skrivit på.
Nej, du känner att av den anledningen ett skäl att liksom hänga kvar?
Ja, det är, alltså det är ju någon, alltså vad ska man säga, någon form av stolthet är det också liksom. Jag vet Sivas president till exempel sa, ni behöver inte oroa er, det är liksom någonstans, det är min stolthet att jag ska kunna betala er de pengarna som ni har skrivit på för liksom. Och då blir det ju liksom motsatt också, att vi måste också någonstans stå upp för det vi har skrivit på, tycker jag.
Hur känns det spelmässigt? Gönköping ligger ju en bit ner i, på nedre halvan, och du har inte fått så mycket speltid.
Ja, nej, precis. Jag kom in sent, gjorde jag. Jag kom ju typ slutet på augusti där. Då har de väl förlorat alla tre första matcherna och tänkte väl att ja, men här kommer jag ju få spela nu liksom. Och sen dröjde det ändå innan jag fick börja spela, och sen fick jag spela en match som vi vann 6-0 faktiskt. Och sen matchen efter fick jag sitta på bänken igen. Det kändes lite så halvskumt. Sen bytte vi tränare och så fick jag lite speltid efter ett tag. Sen förlorade vi mot Başakşehir och borta, och sen dess har jag fått sitta på bänken.
Ja, precis. Du spelade en 6-7 matcher i rad där, och sen var det en förlust. Sen ett inhopp på en minut.
Ja, precis. Ja, det var väl ett sånt där byte för att fördröja tiden, gissar jag.
Ja, precis.
Men jag gick innanför sidlinjen och gick ut från sidlinjen. Ungefär så var det.
Hur frustrerande är det att du inte spelat mer?
Jo, det är klart. Det är mycket roligare att åka till träning och livet där, i övrigt när man får spela, givetvis. Det är en ganska ny situation för mig då, jag ändå fått spela på de flesta ställen jag har varit hela tiden. Så det är svårt. Det är svårt lite hur man ska förhålla sig lite och sådana saker. Men man får nog göra på sig när jag är 34 också. Jag tror jag hade känt mer stress om jag hade varit yngre faktiskt.
Ja, jag förstår känslan att man kanske inte... Det är inte det viktigaste av allt att spela varenda match.
Ja, nej. Lite så. Sen vill du givetvis göra det, och du vill ju känna så som jag har känt i de flesta klubbarna har varit, att du är en viktig del av laget. Det hjälper en att prestera bättre också, i alla fall mig.
Hur har det gått för Kristoffer Nordfeldt sen han lämnade Swansea, för oss som inte följer den turkiska ligan?
Det har gått bra. Han kom in ganska snabbt. Jag tror han bara körde några träningar, sen fick börja spela. Och nu de sista matcherna, även om inte vinsterna har kommit, så har han ju hållit nere siffrorna, kan man säga så.
Ja, jo.
Så han har varit väldigt bra, och jag vet att många spelare uppskattar hur bra han har varit.
Hur står sig den turkiska ligan? Du har ju varit där nu i flera säsonger.
Ja, men den är ju speciell, det ska jag säga. Det är ju inte jättemycket taktiskt fotbollsspel, utan det är ju väldigt mycket individuell skicklighet. Det finns ju många bra spelare ute. Sen visst, några av dem är 30 plus. Det kan man också se som kanske något dåligt. Men det är ju många bra spelare som du ställer sig emot, och du förklarar det ganska mycket själv. Så sen kvalitetsmässigt, alltså jag vet det, det är också jättesvårt att jämföra i och med att det är nästan två olika typer av fotboll.
Alltså det är så svårt att ställa dem mot varandra, att det är mer High Chaparral i turkiska ligan helt enkelt.
Ja, det är det ju. Alltså matcherna kan ju ofta vara så här, det står 0-0, säger vi. Då känns det nästan som att lagen känner på varandra tills ett lag är 1-0, och sen blir det Hawaii liksom. Då är det hela havet stormar på planen. Så det är, men det har varit kul liksom, och det har varit en ny erfarenhet.
Jag inser att det också är svårt att tänka framtid, men vill du fortsätta spela om vi ändå tänker att kontraktet löper ut i sommar och världen på något sätt återvänder till någon slags normalitet, vilket väl alla tror och hoppas. Vad har du för tankar då?
Nej, jag vill fortsätta spela, vill jag. Sen får vi se var och när man liksom hittar någonting som passar bra. Och det är som du sa, det är liksom, tankarna är inte riktigt där just nu heller. På vad kommer i sommar, så att nu är det nästan timme för timme, eller på så här.
Du tränade ju med Blåvitt innan du skrev det här kontraktet mellan Sivasspor och Gönköping. Vilka kontakter har du med Blåvitt idag?
De kontakterna jag har är väl egentligen sjukgymnasten Fredrik Larsson som jag egentligen tränade med då. Jag var uppe på kamratgården och tränade samma tider som A-laget gjorde för att de ledarna fanns tillgängliga då. Sen var jag med någon passningsövning. Alltså det var inte så att jag var med hela tiden. Men det är väl Fredrik Larsson som är sjukgymnast. Han är ju landslag med så du vet vem det är.
Ja, absolut. Men det är ingenting med Pontus Farnerud, Kenneth Andersson, Max Markusson som ändå har den ledningen för klubben.
Ja, nej det har inte.
Hur ser du på att ni inte har någon kontakt?
Nej, vi är alltså det är väl egentligen vad ska jag säga, det kan man väl tycka är lite konstigt, men inte för den delen att de måste vilja ha hem mig eller någonting, det är inte så jag menar, utan jag menar med kanske att det är bra att hålla kontakt med spelare som har varit i, ja, dels Blåvitt länge och varit utomlands och sådär. Utan det behöver inte vara för att man måste vilja ha hem en spelare. Det kan vara allmän kontakt bara.
Med tanke på att de saknar en mittback och har varit rätt öppna med att de letar en mittback. Hur förvånad är du att du inte har varit aktuell?
Ja, det vet jag. Men det är ingenting som... Det spelar inte så stor roll hur förvånad jag är egentligen. Men jag kan väl tycka att det är lite konstigt kanske. Men det är inte så att det är ju deras val liksom. Och det respekterar jag fullt ut.
Det känns som att den dörren är stängd helt enkelt. Om man ska tolka deras signaler.
Ja det får du tolka. Men visst.
Du är ju bra kompis med många av en del av dem som ryktas hem som är ute, Oscar Wendt och company så att säga, som har talat om att vända hem. Hur mycket snackar ni om det?
Inte jättemycket egentligen. Skulle jag väl inte säga. Vi pratade väl om det, jag, Mackan och Gurra lite där på ny och så, men det var inget så specifikt liksom, och ingen vet riktigt vad som händer heller, och nu blir ju allting lite upp och nedvänt också med EM och allt sånt där så för de andra killarna då. Så nej, inte jättemycket egentligen.
Ja, Mackan och Gurra är då Marcus Berg och Gustav Svensson för de som inte är inkörda, ja, i terminologin helt enkelt.
Förlåt.
Ja, det är ingen fara. Om du ser liksom på då när du lämnar Blåvitt, du hade ju en andra sväng liksom där ni... Det började bra när du kom in och stabiliserade laget. Ni vann cupguld, men sen var det lite stökigt på slutet. Hur ser du på den tiden?
Ja, det var närmare. Jag kom ju hem, vad var det, 2012. Då låg väl inte Blåvitt jättebra till. De hade ju satsat en del, men låg inte jättebra till. Och så fick vi ändå klarat det den säsongen. Och sen kom vi väl... Ja, vad kom vi det året sen? Tvåa, eller?
Ja, jag tror det. Och ni hade ju, dels vann ni ju cupen våren 2013 och sen så var ni ju väldigt nära i ett par svängar att faktiskt vinna. Det var ju framförallt 2015 när ni låg etta vid 20 av 30 omgångar och blev tvåa till slut.
Ja, nej, precis. Nej, men det var ju... Det är klart, det var ju... Det 2015 kände man ju fortfarande, det året skulle vi vunnit. Tycker jag då personligen, men varför vi inte gjorde det vet jag inte. Vi hade någon skada på Rogge där som ställde till det och sådär. Men det, generellt så var det väl ganska bra egentligen fram till att 2016 var ju okej. Vi var ganska nära ändå att hamna i Europa League. Hamnade fyra. Sen 2017 var ju turbulent liksom. Det har väl inte undkommit så många.
Nej, det var svårt att missa. Även för oss journalister. När du tittar tillbaka, liksom, på något sätt blev det ju... Ja, många av dem som var inblandade då har ju försvunnit. Så att säga. Vad var det som gick snett? Vad kunde man gjort annorlunda?
Ja, det är svårt att säga vad det var som gick snett egentligen. Så, Blåvitt hade väl en... ganska svår tid. Jag tror väl de hade insett att ekonomin inte var så bra och sådär liksom. Och sen varför den inte var det vet jag inte. Det vi spelare ville var väl att de skulle egentligen lägga upp en plan liksom, för att man kan inte bara hålla på och försöka och försöka och försöka och sen ändå inte ha in spelare för det liksom. Så det var väl det vi spelare sökte egentligen, en plan framöver. Det var väl det Blåvitt saknade, tyckte jag.
Var det för din del bättre, jag menar, du hade framgång med Jörgen Lennartsson under U21-landslaget, kände du att det var under hans ledning som ni kom till er bästa rätt?
Ja, alltså Jugge var ju kom in bra. Han kom in 2000, ska jag säga rätt här, 15 va?
Ja, det, precis.
Ja, och då gör vi ju en bra säsong 2016, som jag sa igen, när vi är vi nära. Sen var det ju turbulent liksom. Sen är det ju så i fotboll, kan ju tränare sparkas och det är väl inget jättekonstigt i det liksom. Så och resultaten 2017 var inte bra.
Nej. Mats Gren var ju en som var ifrågasatt, så att säga. Vad är din bild av det jobb han gjorde?
Ja, alltså jag skulle inte recensera en sportchefs jobb så, men han tog väl in vissa spelare och så där, och sen var det ju ganska mycket lån och sånt som kom in, och det hade väl med ekonomin att göra, gissar jag. Att ekonomin inte tillät att ta in så spelare på långa kontrakt eller någonting, och då blev det ganska hafsigt. Det var mycket, kanske någon som bara kom och spelade en halv säsong, någon kanske kom och spelade en säsong liksom. Så det var mycket rullians på spelare och sådär, och då är det också svårt liksom, som vi sa, det här med att få en plan för kanske 3-4 år framöver liksom för en klubb.
Ja, är lånespelare, är det en... Det känns som att det blev vanligare och vanligare även i svensk fotboll att man kanske tar in det, men att det gick väldigt långt där. Är det svårt att få ihop ett omklädningsrum med det?
Nej, svårt att få ihop ett omklädningsrum vet jag inte. Det skulle jag inte säga att det var något problem för oss i alla fall. Men det är klart, du får inte den här långsiktiga, som jag tycker att Blåvitt ändå är en så pass stor klubb och ska ha liksom, en långsiktig plan som man hela tiden förlänger och sådär liksom, för att få så bra resultat över tid liksom, som möjligt. Så det var väl mer det, för det är ju så med lånespelare också. Det är jättebra för spelarna i sig att de kan hamna på lån, för de kanske sitter fast i en annan klubb. Men det är någonstans efter den här lånetiden, det är ju inte jätteofta någon sån här klausul gå igenom, tror jag i alla fall, är min känsla.
Nej, det är nog korrekt att det finns stora förhoppningar, men det är lätt att ställa en sån spelare åt sidan på något sätt.
Ja, dels det, och sen hur tänker spelaren? Tänker han bara på sig själv, eller tänker han någonstans på lag? Det är också olika på olika spelare, så man ska inte liksom hugga lånespelare så, för det är också en bra grej inom fotbollen liksom, för spelarnas skull.
Vad är din känsla för Blåvitt idag?
Nej, det är samma som det alltid har varit. Jag har alltid, sen jag var liten, jag sa innan i den här faktarutan, det med Blåvitt och Champions League liksom. Det var ju, visst, jag fick United-prylar av farsan, men jag fick ju också Blåvitt-prylar. Så det har ju suttit i sen jag var jätteliten. Sen har jag spelat i 10 år där liksom, och varit med och vunnit, är väl en av få som egentligen har vunnit allt under 2000-talet i alla fall. Så det är klart att det sitter rotat i mig.
Ja, och för dem som
även om jag är smålänning.
Ja, och även för dem som kanske inte minns, det var ju rätt otroligt. Blåvitt slog ju faktiskt United där 94 och vann gruppen i Champions League. För jag antar att det är från de mötena du fick grejer.
Ja, exakt.
Hur kommer det sig att ni aldrig riktigt lyckades i Europa? För ni lyckades ju och vann en del grejer, men inte nästa steg så att säga.
Nej, jag skulle säga helt enkelt att vi inte var tillräckligt bra. Det är väl Alltså, det är inte så att vi har fått en chans att kvala till Europa eller Champions League. Vi har fått ganska många chanser. Eller vi har förtjänat de chanserna också. Så, men vi har inte haft den lilla edgen extra som behövs för att ta oss in i gruppspel. Och det får man ju vara ärlig och erkänna för alla och för sig själva.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tredje frisparken med vänsterfoten. Bättre den här gången, mycket bättre. Är det mål? Jajamän. Eller?
Ja, det är mål.
Domaren har sprungit upp mot mittlinjen. Det är mål för IFK Göteborg.
Jag tycker den är inne i första läget i alla fall.
Karriärens viktigaste mål?
Ja, kanske. Jo, det är nog.
Det går att argumentera för att det var Mattias Bjärsmyrs omdiskuterade mål i den näst sista omgången mot AIK på Råsunda hösten 2007 som avgjorde allsvenskan till Blåvitts fördel och gav klubben dess första SM-guld sedan glansdagarna på 90-talet. 2 år senare var Mattias Bjärsmyr lagkapten för det U21-landslag som så när tog sig hela vägen till EM-final på hemmaplan, men man föll på straffar i semifinalen mot England. Många från det laget, bland andra Marcus Berg, Ola Toivonen, Pontus Wernbloom, Mikael Lustig och Martin Olsson, haft långa landslagskarriärer sedan dess. Men för Bjärsmyr har det bara blivit enstaka inhopp i A-landslaget. Själv tror han att landslagschansen kom lite för tidigt, under en tid då han försökte ställa om till en ny vardag som utlandsproffs.
Hur var det att komma som 18-åring till Blåvitt? Du värvades ju där 2004 tror jag det var, och lite på något sätt inte den värvning som gav mest rubriker. Men hur var det att kliva in och träna på Kamratgården då?
Ja, det var ju nervöst. Det var sjukt nervöst. Det var ju... Visst, de hade väl inte haft sina bästa år kanske innan. 2004 var väl... Jag kommer inte ihåg var de kom, men det var väl helt okej ändå. Så här.
Ja, de var ju på uppgång efter de hade haft det riktigt när de kvalade då, 2002 ja, tror jag det var. Så att de var väl lite på uppgång.
Nej, exakt. Så det var ju givetvis nervöst. Och det var ju spelare där som man hade tittat på. Det var ju Bengen och det var Ölme och det var Håkan. Så det var ju liksom... Det var ju nervöst och spänt givetvis, men samtidigt så var vi ganska många unga. Nu kom inte alla vi samtidigt ska sägas, men jag vet Oskar var ju där till exempel. Och Jonte Berg var nog där uppe i A-truppen också, så man hade sig att luta sig mot lite som en ung smålänning.
Ja, Oskar Wendt och Jonte Berg i Marcus Bergs bosse helt enkelt. För ni skulle tampas med Håkan Mild och lite andra rutinerade spelare.
Ja, och det var... Alltså man har pratat mycket sinsemellan oss vi som är i samma ålder, liksom, vad den tiden gav oss och sådär, och hur roligt vi hade det. Det är nästan som man ville vara om det.
Ja, vad är de viktigaste lärdomarna man hade då?
Nej, det var väl hårdheten, tror jag, och detaljerna som jag vet. Bengan var man ju egentligen livrädd för i början, men än idag så tänker man också liksom hur mycket det har hjälpt en. Håll ihop benen när det kommer skott, så får Bengan rädda på sidorna istället. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom sådana saker som man lärde sig av honom, som man inte har fått av någon fotbollstränare egentligen.
Var det också, alltså på något sätt, uppfostran ibland gränsar ju till penalism, nej, men lite hårda tag, men låg det på rätt sida att det var ändå en slags kamratuppfostran som var okej?
Jag tror 2020 så ligger nog kanske inte på rätt sida, men då känns det som att det var på rätt sida, och vi tog det bra liksom, och vi, det var ju många gånger på träningen vi körde yngre mot äldre, och det var väl kanske inte okej det som sades där liksom, men någonstans köpte alla det, och då är det väl okej, känner jag.
Du menar att 2020 så är det inte okej, det vill säga att de unga kommer undan alldeles rätt, det går inte att ha någon uppfostran?
Jo, det går att uppfostra, men kanske inte på det sättet som var då.
Ja, okej, okay. Men hur menar du när du säger att det är inte riktigt samma 2020?
Nej, jag menar väl mer att det var lite roare, lite hårdare ord, hårdare spel. Fotbollen har utvecklats också, skulle jag säga, så att det är inte alls det här, den fysiken som det var då kanske. Men alla köpte det, och då tycker jag ju någonstans att det är okej.
Okay. Du hade ju spelat seniorfotboll som ung. Ni vann väl serien med Husqvarna division 2. Så vad betyder det?
Ja, det betyder jättemycket. Jag har ju egentligen spelat seniorfotboll sedan jag var 14-15. Så för mig personligen så betyder det jättemycket. Just som jag pratade om det här med hårdhet och tuffhet liksom i närkamper, dueller, i allting egentligen. Så det, för mig personligen betyder det jättemycket. Sen om det är bra för alla i den åldern, det vet jag inte.
Det känns som att under de åren som följer så kommer det ju väldigt många unga spelare. Jag menar Pontus Wernbloom, Gustav Svensson. Ni är ju många som kommer där. Blåvitt var väl lite tvungna att satsa på det, för man hade inga pengar. Hur var er känsla?
Nej, så då var man väl ung och naiv kanske, jag vet inte, men vi tänkte nog inte så mycket på det, utan vi körde på och tyckte det var jävligt kul egentligen. Sen att Blåvitt inte hade så mycket pengar då, det tänkte man nog inte så mycket på, tror jag.
Du gör ju succé och blev årets nykomling på fotbollsskalan 2005 och flyttar fram positionerna hela tiden. Men samtidigt drabbas ju klubben av en rätt tuff smäll där med skatterassian och allt som hände där. Hur upplevde ni det?
Ja, nej, det var ju en i laget drabbad liksom. Så det var ju en konstig situation, men även där så var vi ganska liksom, vad brukar man säga, unga och oförstörda liksom. Ja. Så inte vi åt det där tänkte så mycket på det liksom, utan vi körde på lite som vanligt, egentligen. Ja. Det är kanske ett dåligt svar, men så är känslan i alla fall.
Ja, men det är väl å andra sidan skönt ibland med att vara ung, att man inte kanske allt behöver ta in alla faktorer. Så det var ju Stefan Selaković som var på något sätt i centrum, i alla fall han friades sedermera. Men hur mycket, det störde klubben en del, och Håkan Mild blev ju ansvarig sportchef och så. Hur påverkade det?
Nej, det vet jag inte om det påverkade oss så mycket egentligen. Det enda det påverkade var då, som du sa, att Håkan blev sportchef och, vad ska man säga, bytte sida. Men nej, i övrigt påverkade inte det så mycket, tycker jag. Vi förlorade en bra fotbollsspelare som dock blev en bra sportchef.
Ja. Och sen 2007 kan man väl säga är på något sätt kul, men när ni vinner SM-guld, hur är det bästa året i karriären om man tänker upplevelsemässigt?
Ja, det är nog. Det skulle jag nog säga att det är. Den är också svår att beskriva, men det är ju liksom att vi är det känns som att vi är ett gäng yngre spelare och ett gäng äldre spelare som funkar jävligt bra ihop. Där vi får resultaten med oss, där vi spelar bra tycker jag. Sen visst, vi är väl det laget i Allsvenskan som har tagit minst poäng och ändå vunnit, har jag hört någon gång tror jag.
Ja, ni hade 49 poäng på 26 omgångar. Kalmar en poäng efter, så det var ju tätt.
Ja, det var tätt och jag vet, vi mötte ju AIK borta där näst sista matchen och det var ju AIK Blåvitt, det är alltid en tuff match. Och det är ju ett av få målen jag har gjort faktiskt. Så det är också en sån sak som jag tar med mig. Liksom. Men just själva känslan där när vi fick vinna var ju helt galen.
Ja, och då när ni var så unga, jag menar, du var ju 21 år. Och ibland kan man ju tro att då ska det bli så här på något sätt många gånger. Och sen har det inte blivit några fler SM-guld?
Nej, det har inte blivit. Och som sagt, nära har man ju varit några gånger, men det spelar inte så himla stor roll faktiskt när man vet hur det känns att vinna.
Gör det att man värdesätter det här SM-guldet än mer?
Ja, så är det ju. Så är det ju. Och, det tror jag definitivt. Det vet jag inte. Men det tror jag. Sen har jag ju fått vinna grekiska ligan och sådär. Liksom, men det är ju, du får inte alls samma känsla av det som du får av och när det känns som att du är ett gäng polare som vinner SM-guld. Liksom.
Nej, det är ju den aspekten som måste vara fantastisk, just till en kompisar och sen också för en klubb som du ändå har någon slags relation till.
Ja, nej, exakt. Och vad det innebar för klubben och för fansen var ju också helt fantastiskt. De hade ju, var ju väldigt bortskämda på 90-talet. Och vann egentligen allting 80- och 90-talet. Så, och fick vänta länge på det här SM-guldet. Och sen var det ju... Det var väl den känslan man hade där till exempel 2015 också. Att fan, låt oss vinna nu liksom för att ge fansen detta. Och för oss själva också. För då hade vi också en väldigt bra grupp. Med spelare och människor. I både klubben och laget.
Parallellt med detta så är ju du given i U21-landslaget som ju då laddar för det här EM:et som är på hemmaplan och du har ju sällskap av en del av kompisarna, jag menar Pontus Wernbloom, Gustav Svensson, Marcus Berg, många av dem är ju med där. Hur var den upplevelsen? Ni var ju klara redan för EM så ni behövde inte kvala in.
Ja, nej precis. Vi hade ju haft en resa med det här laget där vi egentligen har varit ganska dåliga. Förlorat ganska mycket matcher och sen året innan U21-EM så spelade vi någon sån här för-EM. Och det är väl någonstans där det vänder för hela vårt lag, tror jag. Vi har bra resultat mot bra nationer. Och vi får upp ett självförtroende som vi fick med oss in i U21-EM sen. Och gjorde det bra. Sen ska du säga så att Nicke klaffade där också. Det var ju, vi hade Mackan och Ola på topp som var helt magiska tillsammans. Vi hade Rasmus Elm och Pontus på innermitt liksom, så det var ju som var på väg att ta steget ut i Europa också som gjorde det väldigt bra. Så det var mycket som klaffade och vi återigen där var det en väldigt bra grupp som funkade jättebra tillsammans.
Ja, och jag tror du spelade varenda match för den U21-generationen, att du var en viktig spelpjäs också.
Ja, det var jag. Jag var ju kapten också, så det känns som att man var hyfsat viktig i alla fall. Sen hade vi ju Rasmus Bengtsson spelade ihop med i mittförsvaret och han var ju också på väg upp liksom och på väg ut. Så vi hade ett väldigt bra lag.
Vad sticker ut, för du nämner ju fakta utan att det är en häftig upplevelse, jag bevakar ju det EM:et, det var ju verkligen... Ja. Häftigt kring matcherna och ett bra drag kring landslaget eller U21-landslaget. Vad är det du tar med dig mest om du tänker det positiva?
Ja, det är ju... Alltså matcherna minns man väl de flesta ungefär hur de var liksom allt det där. Men återigen, man är ju... Jag är i alla fall en lagspelare så jag tar väl med mig den här goda känslan man hade... Med alla de spelarna i gruppen som var liksom och med tränare och allting.
Ja. Jörgen Lennartsson och Tommy Söderberg.
Ja, precis. Och jag hade varit med de andra, de tidigare årgångarna också. Jag var till och med 83-laget där med Jonas Olsson bland annat och sådär. Så det är klart, då hade man kanske varit med och kommit in i det på ett annat sätt. Men jag hade inte alls den lagsammanhållning som jag tycker vi hade då i alla fall.
Tänker du någon gång på Englandsmatchen på Gamla Ullevi?
Ja, det gör jag. Framförallt när man så här pratar om det, eller man pratar om det med någon gammal lagkompis eller någonting. Så det är klart att man tänker på det. Jag tänker också på den förlorade vi, men Italien-matchen på Olympia tänker jag på.
Ja.
Nej, det är klart man gör det. Men sådana matcher är ju sånt man kommer förhoppningsvis bära med sig hela livet.
Ja, det var en häftig turnering och en häftig nästanvändning mot England där ni låg under stort och hämtade igen och sen straffa.
Ja, precis. Nej. Och sen, som du säger, den Englandsmatchen där i Göteborg också. Det var ju häftigt och det var coolt.
Att det blev tre Ålandskamper, för det är väl rimligt att tro att det inte blev fler. Vad kände du? Var det för tuff konkurrens? Du var ju med några gånger liksom.
Ja, det var tuff konkurrens. Jag vet inte om man ser till skylla på någonting, men det känns som att jag var där uppe och nosade kanske lite för tidigt, höll jag på att säga.
Ja.
Kan man nu säga efterhand. Det är ingenting jag har grämt mig över eller någonting, utan så är fotbollslivet. Ibland når man inte ända upp, men jag var ju med Lagerbäcks sista samlingar var jag med.
Ja.
Då spelade Mellberg och
Majstorovic,
ja. Och det var tufft. De funkade ju bra ihop liksom, och det kan man inte säga någonting om att de två spelade. Sen det är klart, någonting jag kan skylla på mig själv i så fall är väl att man kanske inte höll sig kvar lite grann, eller skylla sig, men att man ändå var med i truppen och så här. För då kom Hamrén in och så var med Hamréns första samling mot Italien borta. Och efter det var jag egentligen, eller har inte varit med. Så det är klart. Hade man kanske hållit ut och varit lite bättre lite längre, så hade man kanske varit med.
Samtidigt känns det ju som att det är så mycket tillfälligheter. För sommaren 2009 lämnar ju du Blåvitt för Panathinaikos. Ja. Var ju en lite svår tid upp och ner som det kan vara i den typen av klubbar.
Ja, nej, det var det. Och det började ju rätt bra. Det var väl ungefär till den landslagssamlingen. Det började bra. Det var ju den tränaren som var där, Henk Tenkate, som tog dit mig liksom och fick spela mycket. Och så hade jag ju hållit på liksom först Blåvitt första halvåret U21 EM och sen på Panathinaikos där med Europaspel och ligaspel. Så jag var ju helt färdig där egentligen när jag kom till det här landslagsläget. Jag fick till och med en vecka ledigt av klubben för att man såg på mig. Jag var helt, nästan utbränd liksom.
Ja, detta är då november 2009 när han samlade sin första trupp i Italien borta.
Exakt, och så kommer jag till landslagsläget där efter en veckas ledighet. Men samtidigt hade klubben sa ändå, nu ska du åka hem och käka pizza och ha det gött. Liksom. Du behöver vila upp det, du ska inte träna och sen åker du med landslaget. Typ. Så, och sen efter det så får ju komma tillbaka till klubben och strax efter det så får ju Henk Tenkate sparken och de till en ny tränare. Då var vi 3-4 spelare som fick sätta oss på bänken istället för att spela. Det var lite konstigt att han fick sparken. Vi ledde trots allt ligan med några poäng, tror jag.
Det är inte alltid logik i...
Nej, jag vet. Och någonstans där lärde man väl sig det också. Liksom, att jag var hyfsat ung då också. Jag var 23-24 år. Liksom, och det hände något sånt. Det var man inte riktigt van vid. Så, men man lärde sig det att så funkar det. Och man får köpa det lite grann.
Du blev utlånad till Rosenborg efter ett tag och vände sen hem till Blåvitt. Hur svårt är det att hitta rätt liksom i klubb?
Det kan vara svårt i vissa fall, tror jag. Men det var ju så, jag blev utlånad till... Vi vann ju liga med Panathinaikos och så skulle vi spela Champions League och då togs det in ganska så bra spelare. Och jag kände väl att jag kom inte närmare startelvan i och med detta. Så då, det var ett ganska aktivt val från mig egentligen att bli utlånad och få ändå spela Europa League-matcher med Rosenborg. Och sen efter de 8-9 månaderna där så var jag tillbaka i Panathinaikos säsongen 11-12. Där jag fick spela en del matcher, inte jättemånga, men en del matcher, och tyckte att det kändes ganska bra. Så, men visst, det är svårt alltså, att hoppa fram och tillbaka mellan klubbar för mycket. Tror ju inte jag är det absolut bästa för att kunna prestera sitt bästa.
Samtidigt måste det vara svårt att kunna värja sig mot en ägare som sparkar en tränare trots att man lägger det i ligan. Det kan man ju kanske inte läsa in.
Nej, såklart. Och då, det försvårar ju situationerna. Så kan det ju vara, liksom, så är det ju för alla spelare. Det kan ju vara som i mitt fall där då, att du spelar och allting känns bra. Och sen nästa vecka så är tränaren borta liksom, och så får du inte vara med mer sen. Så det, där är jag ju långt ifrån den andra spelaren, och det är tufft liksom. Och man får ju som spelare bara försöka gilla läget lite grann, tyvärr.
Är det något du kan ångra, eller känner du att det bara var tillfälligheter?
Nej, jag inte ångrar så. Nej, det skulle jag inte säga.
Jag hittade något klipp om att du stämde Panathinaikos som ju hamnade i väldiga ekonomiska svårigheter. Hur slutade det?
Ja, det slutade med att de har gjort rätt för sig egentligen. Det är väl det man kan säga om det. Det var ju så, när jag skrev på det 2009 så var det ju high life i Grekland, höll jag på att säga. Det var, jag vet inte vad de levde för liv, men det satsades ju väldigt mycket, i alla fall i Panathinaikos och sådär. Och sen kom ju den här ekonomiska krisen över hela Europa egentligen, som drabbade framförallt Grekland. Som klubbar fick känna av, och i slutändan var ju inte jag den enda, det var nog ganska många som stämde klubben, tror jag, om jag minns rätt.
Nej, så var det ju, för att de hade ju förköpt sig, plus att den grekiska ekonomin då havererade liksom.
Ja, precis. Nej, vi hade ju väldigt bra spelare i det laget, och det var ju, ja, Gilberto Silva är ju en som var i Arsenal liksom. Han skulle ju egentligen inte kunna spela i en klubb som Panathinaikos, eller på så här,
men med ett bra kontrakt så kan man lösa det.
Ja, precis.
Och sen vänder du hem till Blåvitt igen. Nu när du spelmässigt vill du ju köra vidare, men tänker du dig en tid i fotbollen, ett liv i fotbollen även efter spelarkarriär?
Alltså, den frågan har man fått många gånger nu, framförallt de sista åren.
Jo, men du börjar bli äldre.
Ja, jag vet, och den är helt korrekt, men jag brukar väl säga att fotboll är den där jag kan någonting om. Så, tyvärr. Men så ja, det hade jag väl kunnat tänka mig. Sen vad det skulle innebära, det vet jag inte.
Nej, det finns ju många vägar. Allt från agent till tränare och allt däremellan.
Till journalist.
Ja, det kan man. Ja. Expert. Det är nog bekvämt liv.
Nej, men jag har för dålig dialekt för det.
Nej, säg inte det. Folk gillar dialekten nu för tiden. Jag är inte skånska, men annars så uppskattar de det. Stort tack för att du tog dig tid, och vi hoppas att det löser sig med läget i Turkiet och corona, och att du får komma hem till trygghet och sen kan börja spela igen.
Yes, tack så mycket själv.
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.